Eso no lo hacen.
Ay, no.
Vi är ganska anspråkslösa av oss, vi östnylänningar. Vi skryter sällan med oss själva. Men en sak kan vi nog briljera med. Vi har varit jätteduktiga på att smuggla sprit. I år är det 100 år sedan förbudslagen trädde i kraft i Finland. Den 1 juni år 1919 blev det förbjudet att tillverka, sälja, konsumera, importera och lagra sprit. Det här hade den finska staten bestämt. Och det visade sig vara ett urdumt beslut. Men det kommer vi till senare. Hela Östnyland var på ett eller annat sätt inblandade i spritsmugglingen. Genom Strömfors och Lappträsk vandrar karavaner av bärare som bar sprit på kroppen. Upp till 40 liter kunde de bära per man. Svartviken på Pörtö fylldes av båtar som tullen hade konfiskerat. Hela 303 stycken år 1931. Och Kabbeleborna, de smugglade så mycket att Kabbele i folkmun började kallas kanisterböle. Och vill du ha fler exempel? Nå, på Pellinge gick det så långt att barnen lekte tullare och smugglare. Lindrosarna var tullare och Eklundarna smugglare. Och det gick till så här att ett av barnen fick vara Eklund och han sprang undan de andra och gömde något. Och de andra barnen, de var lindrosar. Och de skulle hitta det som Eklund hade gömt. Det här var en rolig lek som barnen på Pellinge lekt. Och om den här skriver Kate Strömdahl i sin bok Vilda Östern är ej som förut. Avsikten med förbudslagen var ju att vi finländare skulle bli hälsosammare och mindre våldsamma och nyktra. Men ja, det gick ju inte riktigt så. Det gick ju tvärt emot. Både alkoholkonsumtionen och våldsbrotten ökade under förbudstiden. Och nu vet du ju själv hur det ser ut på en fest där gästerna dricker starkt brännvin. Inte slutar det ju bra, inte. Det slutar ju katastrof. Eller ja, alltså en grupp mådde ju bra under förbudstiden. Landets svin, de blev friska och välmående. För man kunde ju få köpa sprit helt lagligt för vissa ändamål. Till exempel för sjuka djur. Och någon epidemi måste dra igenom Finland under förbudstiden. För var och varannan bondgård hade ett mycket sjukt svin som absolut behövde sprit. Om det här skriver Strömdahl i sin bok. Och ibland så kämpades det att det sjuka svinet kanske gick på 2 och inte på 4 ben. Och när vi nu ändå pratar om Östnyland så kan jag ju berätta att Borgo hör till de städer där det såldes mest apotekssprit i Finland under förbudstiden. Och läkarna i hela Finland, så de var faktiskt så glada i att sälja sprit på recept att staten såg sig tvungen i mitten av förbudstiden, det här var 1928, att begränsa läkarnas rätt att skriva ut laglig sprit. Så dit får den lilla extra inkomstkällan. Aj, att vi östnylänningar var bra på att smuggla sprit under förbudstiden. Hur menar du nu då? Nå, vi bodde ju vid kusten och många av oss hade båtar och då var det ju bara att kvickt köra ut på havet och köpa hem lite, eller mycket, i många fall över 1000 liter ren sprit 96. Från fastlandet tog man båten 3 mil ut på havet till internationellt vatten. Och där väntade spriten i estniska, polska eller tyska spritskutor. Och det var som att gå i butiken, så säger en av dem som var med under förbudstiden.
För det var ju fria vatten där utanför Ärlands grund och det där, det utanför. De var ju de där båtarna i ankar där. Vi var med motorbåt, sen alltid vi var söka. Och tullaren kom dit åt i motorbåten. Och de kom dit och äta och dricka. Och de såg när vi lastade, men de blev där bara. Och så kom vi åt här i land bara. Och så i bilar. Och så upp till Jyväskylä och Mikkeli. Och
så säger Ragnar Rosenberg från Skomarböle i Mörskom. Rosenberg jobbar som spritdräng. Han smugglar alltså sprit för sin arbetsgivare, spritkungen. Eller spritbonden. För i det här fallet så var hans arbetsgivare ursprungligen bonde. Men sa han inte någonting om att tullarna också satt med på spritskutan? Alltså den där man sålde sprit. Den som fanns där på internationellt vatten.
Alldeles. Och då kom ett av drickade och någon såg när vi lastade spriten i båten. Och de tittade på bara, jo, och så vinkade bara morgens.
Så det var liksom att se mellan fingrarna?
Det... No, alldeles, jo. Alldeles, jo, rakt.
Var det där allmänt? Jag menar, no, att man brydde sig inte om det?
Det var alldeles allmänt, jo.
Så att egentligen fanns det ingen kontroll de där åren alls?
Nej, nej. De liksom, de fick lite ersättning sen utan de där spridkungarna, sen de där tullarna, de fick lite fittpengar, så brydde de inte sig någon. Pojkarna satt på däck bara och smackade när vi åkade iväg.
Det var Johnny Holmberg som hade gjort intervjun år 1988. I början av förbudstiden var många smugglare helt vanliga fattiga fiskare som ville dryga ut sin kassa lite. Men smugglingen utvecklades under den 13 år långa förbudstiden. Och med tiden så blev smugglingen mer organiserad och riktig professionell brottslighet. Vet du förresten att Finland inte var det enda landet där man förbjöd alkohol? Också i Sverige och Norge och Island, Ryssland och USA förbjöd man sprit eller begränsa alkoholkonsumtionen under 10, 20 och 30-talet. Och det var faktiskt så att i USA så fick den organiserade brottsligheten fotfäste i landet just under förbudstiden. Nå, många smugglare blev rika på att smuggla sprit och en del av pengarna så satt de på att rusta upp sina arbetsredskap. Till exempel i Kabbele och Pyttis var smugglarna så proffsiga att de köpt riktiga flygplansmotorer som de monterar fast på båten. Och då gick båten över 30 knop. Du kan ju tänka dig att polisen naturligtvis inte hade någon chans mot en sån här båt. Nå, inte hade de så stora chanser annars heller. För året var 1924 innan tullen fick pengar att uppdatera sin flotta. Och innan det så hade tullen rodd och segelbåtar. Och du ska ha ganska bra medvind i dina segel för att ta fast en båt med flygplansmotor. Att smuggla sprit var farligt. Och risken att bli fast var stor. Den som blev gripen av polisen fick böter, fick sitt fordon konfiskerat och i värsta fall fick man bo i skatuddens fängelse på vatten- och bröd-diet. Ju längre in i landet spriten transporterades, ju dyrare blev den eftersom risken att bli fast ökade. Om den till havs kostade 3-4 mark litern hade priset stigit till 20-30 mark när den kom i land och till 50 mark när den nådde Lahtis. Och det fanns många kreativa sätt att få i land spriten och föra den vidare inåt landet. Man byggde till exempel torpeder, alltså en slags undervattensläpvagn för båtar. Och torpeden släppte man loss och lät falla ner på botten om sjöbevakningen eller tullen kom emot. En torped som var fullastad med 10 liters kanistrar kunde rymma upp till 1000 liter sprit. Så en aktertung båt som plötsligt lyfte på rumpan hade antagligen lossat sin torped. Men släng man bara spriten i vattnet så där, den var ju mycket värd. Nej, man kommer hämta den senare. I torpeden, eller i kanistern som man gömde i vassen, fäst man flöten. Och vid de här flötena knöt man saltpåsar. Sen löstes saltet upp efter en liten tid. Och flötet steg till ytan. Och smugglarna kunde hitta sina skatter. Ännu långt efteråt kunde man hitta gömd sprit i havet. Till exempel på Emsalö, söder om Borgå, flöt det på 60-talet upp så mycket sprit att det sägs att hela Boviken glänst av kanistrar. Uno Park. Han var spritsmugglare på 30-talet. Vi ska höra honom.
Minst var det 1000 liter. För att det lönade sig inte med några småsatser att prova. Man var som den som delade ut. Sen det kom sådana som köpte igen. Småhandlare som kom och köpte upp. Och så kördes vi in till Borgå. Och där bar vi sen ut det. Åt alla som skulle ha. Och de som inte kom och söka så fick vi själv sen langa upp.
Men ni hade då kontakter i land som skötte vidare?
Det var allt. De var stabila kunder. Det var sådana som i åratal höll på med det.
Från Östnyland fraktades spriten sen vidare med bil eller till fots. Och till fots gick man på natten i karavan flera män samtidigt.
Men jag vet inte, jag tror nog att de fraktade mest gående, som jag sa.
Gående?
Ja, vet du att de bar?
På vilket sätt bar?
De lade i säckar, förstår du, hade sytt två sådana som vi kallar 40 potessäckar, jo. Och så hål i mitten som de drog ovanpå huvudet. Två kanistrar fram och en bak, då hela hur mycket de nu tog. Om det var kraftig gas, han kunde ju bära 40 liter.
Uno Park intervjuades av Melita Tulikoura. Och den här intervjun är från år 1984. Det sägs att många av våra östnyländska bussbolag kom till under förbudstiden. För det var då smugglarna skapade sina kontakter inåt landet. Kate Strömdahl skriver i sin bok Vilda Östern är i som förut att många smugglare blev transportföretagare och skrothandlare när förbudstiden var över. Och i slutet av förbudstiden hade två stora kanaler för billig sprit skapats i Finland. En i Satakunda och faktiskt en som ledde från Lovisa-trakten ända upp till Jyväskylä. Förbudstiden skulle inte bli dyr, trodde man. Nykterheten skulle leda till välfärd. Flera skulle jobba och betala skatt. Under förbudstiden fick ju finska staten inga intäkter för försäljning av alkohol. Men det gjorde ju inget, för nu ska man ha färre löner att betala ut. Ja, det skulle ju inte behövas så många poliser och fångvaktare nu när folket var nyktert och kunde bete sig anständigt. Arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen drömde om den nya framtiden. Nu ska man också vara tvungen att hitta nya jobb åt de anställda på alkoholisthemmen. För de hemmen skulle stå tomma då ingen längre drack. Och fängelserna, de skulle bli skolor och kyrkor. Det här skriver Jonna Pulkkinen i Kieltolaki. Men det gick ju som det gick. Och som jag redan berättade, slogs det och söps det mer än innan förbudslagen trädde i kraft. Att smuggla sprit var lönsammare än att driva en kommun. Olle Sirén, som har skrivit Lovisa stadshistoria, han berättar att spritsmugglingen i Lovisa var den mest lönande företagsamheten om man räknar till omsättningen. Om man räknar med att en liter sprit kostar 30 mark och cirka 680 000 liter sprit fördes in i Lovisa med omnejd varje år, så blir det här årligen en summa på 18 miljoner mark. Då kan du jämföra det här med Lovisa stadsbudget som kring år 1930 var 4 miljoner mark. Man uppskattar också att tullen och polisen i Finland beslagtog bara 10% av all den sprit som kom in i landet under förbudstiden. Men nu visste väl polisen och tullen och köbevakningen vem som trocka och smuggla. Speciellt på små orter som våra små städer och byar här i Östnyland. Alla känner ju alla. Varför tog man inte fast de olydiga medborgarna? Nå, jag ska berätta en historia som kommer ur Kate Strömdahls bok Vilda Östern är som förut. Den handlar om länsmannen i Pyttis. Med häst och kärra kom länsmannen hem till två smugglarbröder. Och han sa att han hade kommit för att arrestera bröderna för att de igen smugglade sprit. Nå, då ställde bröderna till med kaffekalas och sen satte den en konjaksflaska på bordet. Och den här kvällen slutade med att bröderna bar ut den fulla länsmannen och körde hem honom. Hans huvud hängde utanför släden. Länsmannen, han var sugen på sprit och han visste var den fanns. Och bröderna, smugglarbröderna, de visste hur de skulle handskas med myndigheten. Nu ska du få höra en annan historia. Och den handlar om en kvinna som inte var smugglare, utan en helt vanlig konsument. Ja, det var nu bara så att hon råkade ha en kanister brännvin hemma när polisen kom.
Hon var inte rädd för det minsta. Och det var en heter sommardag. Och plötsligt så ser hon då att polisen kom med sin bil där till hennes backe. Och hon var riktigt bland de sista dagarna gravid. Och så kom hon ihåg att ute i fastukontoret där fanns det där det måste hon vips få bort. Och det var inga vidare, bara ta det i handen och stoppa det under dynan i sängen. Så la hon sig själv utan på sängen med en näsduk i handen och torka svetten. Han kommer in och sa då det där att då nu skulle vi titta omkring sig. Ja, nu kom ni nog lite opassligt. För barnmorskan är på väg här just. De tittade på varandra en stund och så hade de tagit det riktigt en bland det kortaste utav sina undersökningar. Och gick iväg. Men när den där bilen försvann från gårdsplan så sa det krutgumman. Jag har inte skrattat så gott i hela mitt liv. Och då steg hon upp för säng. Det lilla skulle nog komma, men inte kom det nu samma dagen inte.
Sylvia Berlund från Borgo intervjuades av Melita Tulikoura och året var 1984. Nu har jag berättat många roliga historier om förbudstiden. Du har hört smugglare berätta om hur det gick till när man sålde sprit. Du har hört roliga anekdoter om barn, gravida kvinnor och länsmän. Men de facto var förbudstiden också en mycket sorglig tid. Den outspädda spriten, ofta 96a, den som människorna drack, ledde till ett ohejdat supande. Hamnarna fylldes av hemlösa alkoholister. Och dessutom dog både tullare och smugglare i strider på havet och på vägarna.
Den 28 maj 1924 lyder en rubrik så här.
En nattlig strid mellan smugglare och detektiver. Två av smugglarna och en av detektiverna sårades. Smugglarna blev anhållna.
Den här striden ägde rum på Sundholmen i närheten av Helsingfors, men blod flöt också här i Östnyland.
Till exempel så här illa kunde det gå. Det här står i Borgobladet den 4 september år 1924.
Smugglingsspriten kostar alltjämt liv. En spritsmugglare skjuten till döds av tullmän i Ylike-trakten. Natten mot igår vid tvåtiden observerade besättningen på tullbåten HV64 på vattnen i närheten av Ylike en misstänklig motorbåt som likväl, snabb som den var, undgick tullbåten. Innan den tog till flykten skilde sig emellertid ifrån den en roddbåt som tog kursen mot stranden. Då roddarna utan att bry sig om upprepade uppmaningar från tullmännens sida utan att stanna fortsatte färden mot stranden avsköt tullmännen några varningsskott. Dessa båtade emellertid heller till intet och då männen i nattmörkret tycktes undkomma avlossade tullmännen på måfå ett par skott mot båten. Ett av skotten synes ha råkat roddaren, ty denne anträffades av tullmännen död med ett skottsår i huvudet i båten, i vilken funnu 23 stycken 10 liters kanistrar med sprit.
Det var Erik Gestrin som stod bakom det här radioprogrammet från år 1976. Under förbudstiden ökade alkoholkonsumtionen inom alla samhällsklasser. Också våldsbrotten ökade. Och från år 1922 utgjorde förbuds- och dryckesbrott över 80% av alla brott som polisen hade hand om. Staten gjorde en usel affär på förbudstiden. Det har beräknats att finska staten hade kunnat få in ungefär 1700 miljoner mark i form av skatter. Men istället gick de här pengarna utomlands och i smugglarnas fickor. Och inte ens de konfiskerade smuggarredskapen, det vill säga båtar och bilar, gav någon märkbar vinst. År 1928 beslagtogs 343 motorbåtar, 18 segelbåtar, 125 roddbåtar och 247 bilar i Finland. Det här är enligt Raimo Pullat i Viinameri. Och de här fordonen de såldes på auktion och de köptes billigt tillbaka av smugglarna själva. Det var alltså så att smugglarna skickade medhjälpare eller bulvaner till polisens auktioner att köpa tillbaka sina båtar och bilar till ett billigt pris så att de kunde fortsätta sin verksamhet. Och nu visste man ju de små städerna och byarna att det här var smugglarnas fordon. Men ingen vågade komma med motbud eftersom man hade blivit hotad eller eftersom man var rädd för att bli utsatt för våld. Men fattigdomen, den som man ville motarbeta och en av orsakerna bakom förbudslagen, den lyckades man ju nog delvis motverka. För under förbudstiden så blomstrar ju skärgården. Och enligt Raimo Pullat i boken Viinameri fick minst 100 000 personer sin utkomst genom att smuggla sprit. Enligt andra källor 160 000 personer under förbudstiden. Så mellan åren 1919 och 1932 så var det många människor som levde ett mycket rikare liv i Finland.